Hej gott folk och hjärtligt välkomna till den nya säsongen av Ungpodden. Det här är det första avsnittet för 2020.
Ja, gott nytt år.
Precis. Som ni hör så är Hedda och Tiana här idag. Och då vet ni ju att nu kommer det bli fantastik, sci-fi.
Och lite spänning.
Lite spänning också.
Spänning.
Så att vi kör väl igång. Tiana, det är du som börjar idag.
Ja, jag börjar. Jag ska prata om Hjärtlös, skriven av Marissa Mayer. Och det här är... Jag gillade väldigt mycket den här boken. För att, alltså, på senaste tiden så har jag varit lite trött på de här långa, tunga serierna. Så jag kände för att läsa lite urban fantasy eller typ... I alla fall alltså, att det var bara en bok. Liksom. Inga serier liksom. Och den här boken är just det. Det är bara en bok. Och hon, alltså Marissa Mayer har ju också skrivit The Lunar Chronicles.
Ja.
Med som är väldigt bra. Press och Cinder och alla dem liksom.
Ja, ja.
Ja. Och Hjärtlös är då alltså baserad lite på den här Alice i Underlandet-världen liksom.
Ja.
Så den är väldigt skum. Och man vet liksom aldrig riktigt vad som ska hända. Så man får följa då Catherine. Som är ja, en liten... Eller ja, en flicka som är typ kanske i min ålder 18, något sånt där. Och hon har två föräldrar, som en pappa som är markis och en mamma som är markisinna. Och de är då markis och markisinna av Stensköldpaddsviken. Så de är ganska rika liksom. Inte rikast, men ändå liksom fint folk sådär. Och Catherine, också kallad Lady Pinkerton, det är en lite fina namn. Är väldigt obsessed med att baka. Okay. Det är det bästa hon vet liksom. Hela första sidan, eller ja, den första sidan i boken beskriver liksom alltså hennes citronpajer som hon precis har bakat. Jätte så här. Det är väldigt intressant att läsa, men väldigt så här liksom så här, de doftar liksom, så gott och liksom.
Ja, känner man dofterna och
ja ja, det är ja, väldigt det är liksom ändå intressant att läsa fast att jag själv inte gillar tårtor och sånt så mycket, så är det faktiskt väldigt intressant. Ja. Och hon, alltså hennes dröm är att hon ska då öppna ett bageri med sin kammarjungfru som är hennes bästa vän som heter Marianne. Men detta vill ju hennes mamma inte alls höra av. För att hon vill ju att Catherine ska gifta sig med hjärtekung och bli drottning. Men det vill ju inte Catherine. För hon vill öppna sitt bageri och baka hela sitt liv liksom. För hon är jätteduktig på att baka. Grejen är den att Catherine är typ hjärtekungs favorit. Men det är inte på grund av att han gillar henne egentligen, känns det som. Utan det är på grund av att hon är så bra på att baka. Och han gillar tårtor. och man kan också säga att hjärtekung är väldigt... alltså han är inte särskilt smart. Eller så skärpt. Han är lite som ett barn nästan. Liksom. Okay. Alltså det känns som han har mentaliteten av typ så här... Nej men, en 12-åring kanske. Ja. Liksom. Så att, jag tror inte riktigt att han är så intresserad egentligen. Men hennes mamma är väldigt på kungen. Om att liksom... Min dotter är perfekt. Om ifall ni gifter, då kan ju hon baka tre varje dag. Liksom. Och det tycker jag har varit som en väldigt bra idé. Liksom.
Såklart. Men är det verkligen drottninglikt att hålla på att baka så mycket? Det tycker inte han bryr sig om.
Alltså på grund... Alltså mamman vill ju inte att Catherine ska baka alls. Och vill egentligen förbjuda henne.
Ja.
Men just på grund av att kungen gillar hennes bakverk så mycket. Så låter ju hon sin dotter baka.
Ja.
För att liksom, hon kan ju inte se emot kungen. Och om hon vill att kungen ska liksom gifta sig med henne. Så. Lite taktiskt sådär. Men alltså i det här riket så börjar det stå lite problem.
Ja.
Det är lite folk som försvinner och lite hemska saker som händer.
Okay.
Och det ryktas om ett monster. Och grejen är den att i detta liksom landet, i Hjärtkungs rike, alla är väldigt så här konstiga, alltså väldigt barnsliga. Så de har liksom ingen armé, inga soldater eller något sånt. Alltså så de har ingen... Alltså det händer aldrig något hemskt. Så liksom de vet inte vad de ska göra åt det. Utan det är bara folk som försvinner. Och hjärtekung själv är ju liksom som ett barn. Så han bara, ja men vi löser det. Typ sådär. Alltså han vill inte ta tag i problemen liksom. och hjärtekung håller en bal i början av boken. Och det är lite skumt med den här balen. För att Catherines mamma är väldigt mån om att Catherine ska se perfekt ut just denna balen.
Ja.
Och hon försöker tvinga i henne en väldigt tight, röd, jättestor extra klänning typ.
Ja.
Och när de kommer till balen så de har så olika teman på balerna. Och just den här balen är så här vitt tema.
Ja.
Och hon har en röd skrikande klänning. Så hon bara, varför var ju detta liksom? och det här är ju början av boken då. Och det är lite intressant, för på denna balen så har det kommit en ny hovnar till hovet som heter Gäst. Och han är väldigt mystisk. Och han gör då sitt nummer liksom. Och det är typ det bästa som de någonsin sett. Han är fantastiskt bra när. Det är nästan som att han liksom är lite magisk typ. Alltså det är helt, helt. Ja. De förstår verkligen inte hur han gör sina konster liksom. Och det händer lite saker och sen så typ stöter de ihop med varandra då. Ja. Då Catherine och Gäst. Och de typ så här fattar lite tycke för varandra. Sådär. Men det måste de såklart hålla i hemlighet. Ja. För att liksom kungen får inte bli sur. Och speciellt inte hennes mamma. För hennes mamma är nästan mer farlig än kungen.
Det låter som en sån här helt underbar blandning av just den här lekfulla sagogrejen och livsfara.
Ja, också. Precis. För det är just det som blir liksom en konstig clash nästan, i och med att alla är så alltså, barnsliga till sinnet.
Ja, ja.
Och sen så är det de här hemska sakerna som händer.
Ja.
Mm. Och de vet inte alls vad de ska göra av det liksom. Och det, jag gillade verkligen världen, för det är ju liksom så här talande djur och rim. Och liksom, man får komma till hattmakarens tebjudning till exempel.
Ja, ja.
Och de har ju flamingokrocketen och det där.
Ja.
Och sen så, det finns liksom inte vanliga flugor, utan det finns så här gunghästflugor.
Okay.
Så när man kasar bort dem så gnäggar de typ. Det är typ så här jättekonstigt liksom.
Hon älskar ju verkligen sina liksom, klassiska sagor och Marissa Mayer.
Och sen så gör hon en liten twist
på hon gör ofta bra twist.
Ja. Alltså, det är just det som är det coola, att hon de här gamla historierna, hon det blir nästan någonting som...
För det tänker jag, för jag har inte läst den här, men jag har läst de här Lunar Chronicles. Och de, alltså man tänker att det här är bara en annan retelling på Asgard.
Ja.
Men hon gör så mycket större av det, så att hon är väldigt duktig på att berätta om sagor på ett väldigt bra och spännande
sätt. Alltså det blir en helt ny story.
Ja,
liksom. Alltså, verkligen.
Ja.
Men alltså hela alltså storylinen i den här boken är i alla fall att de ska försöka lösa problemet med monstret i landet.
Ja.
Och då så är det liksom Gäst och alltså Catherine som ger sig ut. Och Marianne hjälper också till, hennes bästa vän lite.
Ja.
Och ja, jag tyckte också att det var väldigt nice, för att man vet verkligen inte vad som ska hända.
Nej.
Just för att det här landet är så himla skumt.
Mm.
Och folk inte alls reagerar som de brukar.
Mm.
Och just på grund av det så relaterar man ganska mycket till just Catherine. Ja. För att hon är en ganska normal karaktär. Och hon vill bara baka liksom.
Ja.
Så att alla andra är väldigt skumma, men hon kan man relatera till ganska mycket. Liksom.
Mm.
Ja, det var väldigt spännande in i sista, och många twistar som man inte väntade.
Det är,
det är bra.
Jag älskar sånt.
Det ska vara så.
Ja.
Så det var jättebra.
Verkligen. Tack så jättemycket. Vi hoppar över till, nu kommer den boken med det enormt snygga omslaget.
Ja, så den här boken har så fruktansvärt snyggt omslag. Ja. Jag börjar också ångra att jag, eller inte så, men jag börjar alltid läsa böcker där jag måste... har dåligt uttal. Men det här kommer vara en sån här. Den här boken jag ska prata om heter Gods of Jade and Shadow. Och den är skriven av Silvia Moreno Garcia.
Ja.
Wow.
Mm. Är hon från Mexiko?
Eller? Hon är från Mexiko. Ja. Men hon är...
Ett fint namn ändå.
Ja, hon är... Får se. Hon är från Mexiko, men hon är uppväxt i USA.
Mm.
Så hon är upp, eller hon är, nej, hon är uppväxt i Mexiko, men hon lever nu i USA.
Okay.
Så, att, men, så hon är författare, uppenbarligen. Och den här framsidan är fruktansvärt snygg. Så det var den jag såg och bara, wow, vad är det här för bok? Jag måste kolla in
jag
den.
Jag kommer ihåg när du visade den för mig. Och du bara, jag bara, oh my god.
Ja, det är väldigt... den är ganska art deco-inspirerat.
Ja.
Den här boken handlar om... den utspelar sig i Mexiko på 20-talet.
Du har en grej för böcker om Mexiko.
Jag vet. Liksom hela jag känner det. Jag börjar komma lite mer och mer nu. Ja. Men jag gillar den. Ja. Det är bra sättning.
Ja, det
finns mycket att jobba med.
Jag älskar ju Coco också.
Jag vet, den filmen är fantastisk.
Ja.
Så jag har någonting där. Men den här boken utspelar sig i Mexiko på 20-talet. Eller 1927, så det är ganska sent 20-tal.
Ja.
Och huvudpersonen som vi följer heter Cassiopeia. Och hon är 18 år. Och hon lever i södra Mexiko. Så även om det har kommit så här mycket det här med hela jazz-eran och nya modigheter, så det här påverkar inte hennes by, för hon bor liksom i en pytteliten by mitt ute på landsbygden i södra Mexiko, så ingenting har hänt där nästan. Till skillnad från i städer och sånt där det börjar komma moderniteter. Hon och hennes mamma lever hos, hennes pappa är död. Hennes lever hos sin morfar som bor i den här byn. Och hennes morfar är väldigt rik. Och de kommer från en väldigt fin familj. Särskilt i det här området där det inte är, alltså det är väldigt stor klassskillnad från hennes familj till resten. Problemet är att Cassiopeias mamma var då uppväxt hos, i sin mormors morfars hus, eller hennes pappas hus.
Ja.
Och levde väldigt rikt liv tills hon träffade Cassiopeias pappa, ja, som då är från ursprungsbefolkningen.
Okay.
Och det var inte acceptabelt. Så de stack därifrån. Och Cassiopeia föddes alltså utanför familjen.
Ja.
När de hade gift sig och bodde i en annan stad. Så, och de levde där tills hennes pappa dog ganska plötsligt.
Ja.
Och sen försökte hennes mamma försörja dem och det gick inte bra. Så de var tvungna att komma tillbaka till hennes morfar.
Hur är stämningen där då?
Det är ganska så jättedåligt. Nej, men alltså, det är inte alls bra. De får komma tillbaka men de är tvungna att jobba som tjänare i huset.
Ja,
så okay. Att Cassiopeia, alltså hennes mamma är ganska så här, det här var ödet. Och lite så här, Gud ville att du skulle, alltså det är så här, lite, alltså hon är ganska så här, men så här ska det får vara så här nu.
Ja.
Medan Cassiopeia är mer så här, håller ett inomstående hat, kan hon inte hat, men hon är väldigt irriterad och hon är ganska envis och väldigt ganska stark, men hon försöker dölja det här för att hon ska få mer problem med släkten.
Nej,
ja. Så och så hon får jobba där och skura golv och allt annat sånt. Och hennes alltså, även om de i familjen inte tycker om henne så mycket.
Mm.
Så hennes morfar är en väldigt brutal och hård man.
Mm.
Men han är ganska sjuk och till åren. Så Cassiopeia, han tycker ändå mer om Cassiopeia. Så hon har uppgift att ta hand om honom. Och grejen är att på hans rum så finns det en kista.
Ja.
Som Cassiopeia sett många gånger. Hon tycker den är ganska intressant. Men den är alltid låst. Så hon har aldrig fått en chans att öppna den. Men en dag så är familjen iväg och hon blir tvungen att stanna hemma och får hand om nyckeln.
Mm-hmm.
Och hon inser att, oj, nu kan jag ju testa att öppna den här kistan som hon har varit så nyfiken på. Så hon öppnar kistan och tänker att det kommer säkert finnas guld. Jag kanske äntligen kan ta mig ifrån den här hålan. För hennes dröm är att ta sig härifrån, komma till en ny stor stad och skapa ett nytt liv. Och så öppnar hon kistan och i den så finns det massa människoben.
Okay.
Alltså det är en höga med ben. Och hon är så här, det här var inte så vad jag tänkte mig. Så hon börjar rota runt där och se om hon hittar något mer intressant. Och då får hon i sig en benflisa i tummen.
Okay.
Och helt plötsligt så börjar de här benen så här sättas ihop så här.
Okay.
Och framför henne står en ung man.
Ja.
Och hon är lite chockad. Men jag tycker ändå hon hanterar det ganska bra. Och det visar sig då att den här mannen är Hun Kame. Jag tror han heter Hun Kame. Och han är då Chibalbas före detta härskare. Och Chibalba är underjorden eller dödsriket inom den Maya, alltså gamla Maya-mytologin. Ja. Och han satt då på tronen i Chibalba förut. Men hans tvillingbror Bakub Kame gjorde liksom uppror och störtade honom från tronen och dödade honom. Han är odödlig men han blev i en kista och han legat där väldigt länge. Så Hun Kame vill ju då ta tillbaka sin tron.
Okay.
Och han bestämmer sig för att Cassiopeia ska hjälpa honom.
Aha.
Och hon är väl så här, det här vill jag kanske inte riktigt göra men samtidigt har jag chans att ta sig härifrån.
Så hon dödsriket där.
Ja, jo precis. Men då måste Gine, han har massa delar av sig själv som är borta som han
hans bror igen, typ. Eller?
Ja, de ska hitta tre grejer. Det ena är hans, om jag kommer ihåg rätt. Men jag tror det ena är hans öga. Det andra är hans öra. Och det sista är ett jadehalsband.
Okay.
Och de här finns utsplittrade. Alltså hans bror spridde ut de här över Mexiko. Så de måste leta reda på de här innan han kan få
svar. Men varför låg nu han i en kista hos hennes morfar?
Det får man reda på. Så det tänker jag säga.
Ja.
Men och grejen är sen också att de har ganska knappt tid. För den här benflisen som hon har gör så att han kan leva.
Ja.
Men det drar samtidigt ut hennes livsenergi.
Ja.
Och det gör också honom mänsklig. Så han är ju en gud.
Ja,
men han blir mer och mer mänsklig för varje dag som går. Och det är också...
Men blir hon mer och mer gud då?
Nej, hon kan märka mer saker som gudar kan.
Ja,
men hon blir också sjukare och sjukare.
Så hon håller på att dö?
Ja, hon är döende. Han blir ju också döende för att han blir dödlig.
Ja.
Vilket är hans brors plan. För då kan han ju... Liksom,
döda honom på riktigt.
Precis. Så det är massa sånt här. Så de ger sig iväg över Mexiko på 20-talet. Den är fantastisk. Givet att jag trodde att den här boken skulle vara...
Mer färg och mer...
Ja, alltså jag tror jag hade en annan inställning på hur den skulle vara. Jag tror den skulle vara mer lättvindig kanske.
Ja.
Lite mer så. Men den är väldigt eftertänksam. Okay. Och väldigt... Den blir lite filosofisk för att man får följa vissa... Kapitel får man följa över broderns dödsgudens broders liv. Ja. Är det hans perspektiv. Mm. Och han, de tänker som gudar. Ja. De tänker inte alls som människor. De
tänker längre tidsperspektiv kanske.
Ja, och de har inte de har inte känsloperspektiv på det sättet. Nej. Så att i hund Kamé får ju mer känslor, men det är bara för att han får mer mänsklighet i sig.
Ja.
Så det är väldigt intressant hur de kopplar. Coolt. Så den är lite djupare än vad jag trodde den skulle vara. Och jag tyckte väldigt mycket om den faktiskt.
Ja, coolt.
Tips till alla.
Ja. Mm.
Är det en, vad sa du det? Om det var
nej,
en
det är, vad jag förstår, det har väldigt definitivt avslut. Okay. Eller inte, ja, det är kanske lite öppet, men det här är en bok, tror jag.
Ah, okay.
Det har svårt att se att det ska komma en serie på den här.
Alltså framsidan är så
himla. Ja, den är så snygg. Vi ska ta sig till, vi ska få ta den så att vi inte har en avsnittsbild.
Ja, just det.
Yes, jag ska prata om en bok som heter Girls with Sharp Sticks.
Okej. Okay.
Susanne Young är det som har skrivit den. Hon är också författaren bakom The Program-serien som då är en sån där inte en städerlås, det är 8 böcker.
Oj, oj, oj.
Den här Girls with Sharp Sticks tror jag bara ska bli en duologi. Ja. Tvåan kommer då nästa år och kommer heta Girls with Razor Hearts.
Oj, 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 oj.
Ah.
Och det är då inte så långt in i framtiden som jag förstår det.
Mm.
Den utspelar sig på en skola, en internatskola, en ganska speciell internatskola som heter Innovations Academy.
Mm.
Där går det bara tjejer.
Mm.
Och de är ju då såklart, de får en ganska speciell utbildning. Det är ingen skolutbildning som den vi har liksom, i vår värld. Eller som någon, det liknar inte någon jag har sett i alla fall.
Mm.
Så att de här ska ju då bli, alltså de har ju ett ideal där flickor ska vara lydiga.
Mm.
De ska inte ha så trots eller arrogans. De ska vara välutbildade och väl anpassade till att sköta ett hushåll och så vidare.
Mm.
Så att jag tänkte först att det här är fantastiskt. Det är ju en skola liksom i kvinnohat, tänkte jag. Så här, för att, Alla lärarna liksom är män.
Mm.
Och det är så här, jag bara tänkte, det här, jag får liksom lite vibbar av typ Gilead och Tjänarinnans berättelse och det här. Oh. Och det kändes så här, det här är ju för fan vad obehagligt det här är. Och vi får då följa en person som heter Filomena. Men de kallas bara för Mina av sina kompisar.
Mm.
Och hon går då på den här skolan. Hon är satt av sina föräldrar. Som hon har ytterst lite kontakt med. Man liksom bor ju på skolan.
Är det liksom en slags överklassskola?
Oh ja, alltså det är ju asdyrt att gå på
den. Det är
oerhört kostsamt att gå
där. Men finns det alltså andra, alltså alla tjejer går i såna här skolor? Alltså såna här
Det finns en värld utanför också som är mer lik vår värld.
Ja.
Och, men den har de väldigt lite kontakt med. De gör vissa utflykter.
Okay.
Och under de här utflykterna så stöter då Mina på en kille. Som heter Jackson, tror jag det.
Jackson.
Och han är ju han är ju ganska intressant.
Mm.
Tycker Mina.
Okay.
Och hon börjar liksom agera annorlunda än vad man ska inom situationstecken göra då.
Vänta, hur gamla är de då?
De är ju alltså runt 17-18.
Ja. Mm. Och det är Jackson också då, eller?
Ja.
Jag tänkte välja bara.
Och han känner ju såklart väl till den här Innovations Academy. Och han gillar ju inte de ryktena som går kring den här skolan. Och vad de får lära sig där. Och jag är ju väldigt benägen att hålla med honom.
Ja.
De har ju då också en sån här Guardian som är en fruktansvärd karaktär. Som är... han vill man inte... Ferraria.
Nej.
Och så, och det går ju vissa regelbrott och det finns ju då sådana här att de får gå i så här intensiva terapi sessioner för att korrigera sitt beteende.
Nej.
Och så, och det är som obehaglig krypande stämning i den här boken. Och det är ju såklart en stor plot twist på slutet. Jag tänker inte avslöja vad det är, men den här boken är ju kategoriserad som science fiction, så man kan kanske tänka lite grann vad det handlar om då. Älskade den här boken.
Ja.
Jag fick den, jag köpte ju då in den för att det är ganska mycket trafik då på de här The Program-serien. Och så gav jag den till en låntagare som heter Jaromir och han bara såhär, Martin, 5 av 5. Det var helt, det var en jävla bra sån.
Du bara, liksom, måste jag läsa.
Jag bara, så tänkte jag tar den och jag bara, håller med. Jag går den 4 av 5 på Goodreads. Ja. Men den är, jag kommer absolut, jag ser oerhört mycket fram emot 2:an. Nu gott folk kommer
alltså, att bli action. Alltså är hon, vad heter jag, Fina? Fiona?
Filomena.
Filomena. Ja, hon, ja. Är hon liksom själv i, alltså hela... Handlar storyn typ bara om henne? Eller har hon typ såhär en sidekick?
Det är hon som är som principal. Mm. Alltså huvudkaraktär då. Sen finns det ju vissa andra av tjejerna som...
Och man följer då hennes perspektiv i hela boken. Det är inte så att nu fick man följa den.
Hennes perspektiv, det är hon som är berättarrösten, ja.
Okej.
Ja. Hon är, det är jätteintressant.
Mm.
Det är det verkligen. Och också så här, obehagligt. Stundtals. Jag gillar det när det är så här, man känner bara liksom, så. Så att jag tyckte att den var svinbar. Cool
science fiction. Det kom ju ut en sån film nu typ som heter den? Typ Paradise Island eller någonting.
Okay.
Alltså, jag vet inte, jag såg att den var inte bra, men det liknar lite det här. Det handlar om en så här, skola för i någon dystopisk framtid där den rika flickor skickas iväg till en skola för att få ett perfekt beteende och lära sig utseendemässigt och bli...
Jag tycker den, alltså den påminner mig lite om, det finns så här, jag kommer inte ihåg om den heter detta. Den kanske heter Vampire Academy.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Ja.
Ja. För den påminner mig lite om det med att det var en internatskola och typ så här.
Det är ju...
Men det är ju inte alls kanske samma, för det är ju inte science fiction och inte fram. Alltså.
Paradise Hills heter Paradise den filmen. Hills, okay. Men den var inte bra. Så, eller, okej, förlåt. Enligt mig så var den egentligen inte bra. Men det påminner mig inte om den här, men jag gissar på att det är en sämre version av den där.
Ja, alltså den här är, jag tycker att den är bra driv och coolt världbygge och bra karaktär. Så att jag gillar den extremt mycket.
Ja.
Vi hoppar över, nu blir det annat här.
Ja, nu blir det annat här. Eller kanske lite liknande, jag vet inte. Jag ska snacka om Den kallas för lyckan i Cold Town.
Ja.
Och den är skriven av ingen mindre än Holly Black.
Ba-da-ba-ba.
Ja,
precis.
Vi har ju snackat om henne tidigare några gånger. Och hon är ju jättebra.
En favorit i repris, så att säga.
Exakt. Och jag kommer ihåg att jag läste den här. Det här är också en sån, alltså jag vet inte vad man kallar det, en ensam bok.
Ja, jag vet att den har en viss tie-in till hennes andra böcker, till någon av dem.
Ja, alltså
men man kan läsa den som...
Vilken då? Så. Är det till de
katter?
Nej, till Vita katten.
Vita katten, ja, har jag läst. Men
det är inte de, hör för mig. Men alltså, jag kommer inte ihåg.
För faktiskt. Det är det bästa med hela hennes...
Universum.
Fantasy-universum är att de kopplar
samman. Ja, de är sammankopplade, det är väldigt coolt. Ja, men jag vet folk som har läst den där för att de bara har en bok och den funkar som standalone också.
Men alltså, ja, för det här som sagt så var jag sugen på lite liksom, enbokare.
Ja, det är ganska
skönt ibland. Böcker.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag läste den när jag var på semester och jag tog med den. Jag lånade två böcker, jag lånade ett spel som jag var väldigt taggad på, som var jättebra. Men jag läste färdigt den jättefort och då hade jag bara den här andra boken kvar. Och jag var inte lika taggad på den liksom.
Nej.
Men jag började läsa den. Och så var jag helt fast liksom. Så jag läste fast ut den lika fort som ett spel nästan liksom. Så den är verkligen jättebra. Tyckte jag. Men det var ganska länge sedan jag läste den. Jag tyckte att världen var väldigt intressant. Jag ska börja berätta lite om den. Så att, alltså. I den här världen. Jag har inte riktigt fattat om det ska vara en fantasydystopi. Eller om det bara är en alternativ universum.
Jag tror att jag tror inte det är så långt i framtiden, det är våran verklighet, men det är någonting som har hänt så att...
Ja, men det är någon slags epidemi som har hänt, men jag tror, för det är liksom väldigt nutid. Det är inte såhär, alltså, helt annan teknik liksom, eller sådär, utan det är ganska nutid där kan man säga.
Mm. Ja, det är samma populärkultur som vi har.
Ja, precis. Så i den här världen då, som är vår värld kan man säga... Så finns det då vampyrer. De är inte längre en myt, så att säga.
Mm.
Och liksom, det finns så kallade cold towns.
Ja.
Och det är liksom städer som, där det finns liksom vampyrer, där vampyrerna och människorna lever i liksom harmoni, inom situationstecken. För att jag vet inte om man kan säga det så.
Men det är också sån slags karantäner.
Ja, precis. För grejen är att när den här epidemin utbröt så blev liksom vissa städer övertagna av vampyrerna.
Ja.
Mm. Och då så tog regeringen till och liksom stängde in de här städerna, så typ jättestor bevakning runt om, ja, och med murar liksom.
Precis.
Så om man går in i en cold town, vilket man kan välja att göra, så kommer man inte ut igen.
Mm.
För de vill inte riskera att sprida vampyrsmittan till befolkningen som lever utanför cold towns, som ska vara liksom inte vampyrer och liksom friska, så att säga. Och alltså hela historien börjar med att hon vaknar upp efter en fest.
Huvudpersonen heter Tana.
Ja, just det. Kan man verkligen nämna det? Ja, huvudpersonen heter Tana då liksom. Och man får följa historien ur hennes perspektiv liksom. Och det börjar med att hon vaknar upp efter en fest. Och kommer ut i vardagsrummet.
Ja.
Och alltså finner att det är bara en massa kroppar överallt. Alltså döda kroppar.
Ja.
Vilket är ganska hemskt ju. Och sen så visade det sig att en annan kille och hennes ex-pojkvän, Adrian, är de enda som också har överlevt.
Okay.
Och de misstänker att en vampyr kanske har varit där.
Ja.
Och då tänker de så här, oh my god, är vi smittade?
Mm.
Vi måste dra till en cold town för att liksom lösa det här. Eller se om vi är smittade liksom.
Mm.
Så de beger sig då ut för att de vill skydda sin familj.
Mm.
För att hon vill ju inte smitta sin familj liksom, så därför åker hon inte hem. Så att hon beger sig iväg med dessa två killarna då till en cold town. Och i coldtownerna så är liksom, det är väldigt mycket fattigdom.
Ja.
Och liksom, man kan, alltså vampyrerna är väldigt rika och har såhär jättestora fester.
Mm.
Och de försöker lura in människor in i städerna genom typ att de har jättebra internet och liksom.
Ja.
Alltså det är ganska mycket reality, precis, det är mycket reality show
Typ, kring det här. Alltså deras, vampyrernas liksom hus och sånt är typ såhär mansions och de har stora fester och de försöker liksom. Alltså,
Precis. Det är kameror
överallt. Liksom. Om det liksom på det sättet. Ja. Att det är väldigt trevligt där inne. Men sen kommer man dit och så är det jättefattigt för människorna. Och ja, så att säga.
Ja.
Och det händer lite saker då och hon blir inbjuden till en stor fest. Och kommer dit och liksom, hon lär känna en vampyr kan man säga.
Mm.
Men hon vet inte riktigt vad hon ska tycka om den här karaktären. Är han ond, är han god? Vad vill han liksom?
Ja. Ja.
Och samtidigt ska hon då försöka lista ut om hon är smittad.
Ja,
eller om hon bara stupat dit och inte varit smittad.
Och för sen så också försöka överlista, alltså här, klara sig i cold townen utan att bli smittad om det nu är så att hon inte är smittad.
Exakt.
Så det är väldigt mycket, det jag gillar
man
med den här.
Man kan inte heller lita på någon. För att liksom, hon vet inte vad de vill. För man kan också, har jag för mig att man kan typ så här ge vampyrerna typ en person.
Ja.
Alltså man bara, här får ni lite. Vilket är ganska hemskt. Så därför då kan man få väldigt mycket. Då kan man få typ att man blir inbjuden till festerna. Eller typ få någonting tillbaka.
Ja.
Och det vill hon ju inte att någon ska göra med henne. Liksom.
Så det är väldigt, det som är nice med den här. Den är, eftersom den är realistisk. Och eftersom den är Holly Black. Så den är väldigt. Alltså den är ganska. Alltså hon har en ganska. Vad ska man säga. Rå verklighetsbilden. Så här. Och det blir mycket så här. Den är väldigt blodig den här. För det är verkligen. Den är ju gory.
Ja.
Är det ju alltså, ganska gory.
Men det är väldigt intressant att de har den här reality, festa, nice life, rikedoms grejen hos vampyrerna. För det blir så här konstig twist. Precis. Och sen har de liksom det fattiga där människorna bor. Liksom.
Ja.
Och det var väldigt så här, alltså hetsk spänning.
Mm.
För det händer saker hela tiden som de inte alls kan.
Jag har ju ganska svårt för vampyrböcker. Eller jag tycker att det mest blir likadant. Men jag tycker ändå att hon har gjort det bra, för det är en bra twist på det.
Ja.
Och också att det är en bok och som inte åtta.
Nej.
Som vissa vampyrserier kan hålla på.
Ja, det kan vi ganska. Det märker man ju att det är första boken med en succé. Hon har lite mer tankar om sitt författarskap än bara liksom.
Ja, men alltså, det är typ bara Holly Black som kan typ ta så uttrötta tema och liksom få liv i det igen. Typ, för jag gillar inte heller vampyrböcker så mycket egentligen.
Nej.
Men den här var verkligen jättebra. Så jag rekommenderar verkligen den.
Mm.
Coolt.
Ja. Ja.
Ska vi köra vidare?
Jag ska köra vidare.
Nu ska vi in på så här varmare, lite mysböcker.
Ja.
Mm. Den här är så här, det här är en mysbok. Och det här är så här barndomsminne.
Ja.
Och jag tror jag läst, jag förstår egentligen inte varför jag fastnade så mycket i den. Men jag tror jag läst den här 4 gånger under så här. Ja. 4-5 gånger. Ja. Och så har jag kommit tillbaka till flera gånger sedan jag läste första gången. Och jag ska berätta om Drakryttaren som är skriven av Cornelia Funke, som också har gjort Bläckhjärta och vad hon gjort de här vad heter de?
Reckless,
heter det, va? Ja. Hon har gjort mycket böcker. Och hon är tysk författare.
Det ska jag bara säga, om jag får flika in det. Alltså, det är en skillnad mellan tyska fantasyförfattare och de som skriver på engelska som originalspråk. Då. Det är en annan ton i det.
Ja, det här, jag tycker att det blir... Det är lite mer återhållsamt, kanske. Ja. Kan jag, jag har inte läst jättemycket, jag har bara läst nästan Cornelia Funkes böcker.
Jag har läst Mikael Ende också, den här enda historien. Så just det. Klassiker.
Ja.
Så det är en annan, vad ska man säga, en annan stramhet i språket då. Mm.
Men jag tycker ändå om det, man måste komma in i det lite kanske. Ja. Om man är van vid det här väldigt blommiga språket som fattas i engelska fantasyböcker är väldigt blommigt. Ja. Ibland kan det bli lite mycket också, kan jag tycka.
Ja.
Men... som sagt, Drakryttaren av Cornelia Funke. Yep. Och den här handlar om... Den utspelar sig i våran värld.
Ja.
Och hennes böcker utspelar sig ofta i våran moderna värld.
Mm.
Men sen vet vi inte, det är väl för några år sedan kanske. Det är ospecifikt vilken tid det är. Och i våran värld så finns det... Det finns magiska väsen.
Mm.
Men människorna, vi vet inte om det här.
Nej.
Det är så. Alltså vi alla så här sagoväsen från myter och sånt finns. Men vi vet inte om det här.
Nej.
Så det är urban fantasy?
Mm, typ, ja. Och man följer då Lung, som är en drake.
Ja.
Och Lung bor tillsammans med sina fellow drakkompisar. han bor med sin drakflock uppe i, det vet vi inte, men vi vet att det är norra Europa någonstans.
Ja.
Och de har en dal där de har lyckats gömma undan sig. Och där människorna har liksom ännu inte kommit dit.
Nej.
Och det är väldigt regnigt och blött och de avskyr det och det är så här.
Ja.
Och ibland drakarna, ja de gillar inte när det regnar. Men de lever där i alla fall.
Okay.
Och alla drakarna har, deras liksom bästa kompisar bland alla arter, är kobolder. Som är en slags, vad ska man säga, alltså om man tittar efter bilderna som hon ritar. För Cornelia Funke ritar alla bilder i böckerna själv. Vilket är väldigt fint. Så är de slags som människor, fast katter. Okay. Alltså de går på två ben och två armar men de är håriga och har kattliknande.
Alltså,
de ser lite ut som de här nya animationerna av Cats musikaler.
Ja, just det.
Ah.
Ah.
Men är de lika stora som människor?
Nej, nej, de är som kanske barn.
Okay.
Alltså,
ännu mer läskigt.
Okay. Inte, i alla fall. Kobolder är alltid sura. Ja, de har jättedåligt humör, är väldigt irriterande och ganska svamp. Och
vad vill drakarna det?
Men de är typ kobolder och drakar funkar väldigt bra ihop. För att kobolderna är verkligen så här, vi ska skydda er med ett liv. Det är typ, jag vet inte. Uh-huh. Jag tycker de har bra relationer i alla fall.
Okay.
Alltså det är inte så att kobolder är bra vare sig när de väl kommer över. De är svåra att få, alltså det är svårt att få en kobold att tycka om dig själv.
Uh-huh. Men jag tänker så här, varför är det här ett magiskt väsen? Kobolder då?
Ja, de kan göra lite grejer med, alltså så här.
De kan
dels är de ett sagoväsen från första början. Och sen så har de typ... Det är spott typ magiskt. De kan göra lite grejer. Jag vet inte. Lungs så här, bästa kompis i alla fall heter Svavelfjäll. Och hon är en kobold. Som händer är att en dag så kommer det en massa... Alltså grejen att av någon anledning så råttor är en stor grej i det här. För att råttor är typ jättebra.
Och
hjälper typ alla magiska varelser. Hjälper
alla boken. Alltså råttor. Alltså riktiga vanliga råttor.
Ja.
Okej. Okay.
Oh, okay.
Ja, i alla fall. Så en dag så kommer det liksom en liten råtta som heter Rosa dit och till dem och säger att hallå, de människorna på väg hit, de ska bygga en damm av er dal. Den kommer bli översvämmad. Älvor försöker förhindra dem, men de kommer vara här om några veckor.
Oh.
Och drakarna är så här, ska samlas till stormöte och är så här, nej men vi orkar inte flytta på oss. Det här kommer inte hända. Det är ingenting som kommer gå dåligt med här. De är väldigt naiva och så här. För de har liksom de har hittat det, de har letat väldigt länge.
Ja,
men Lung är så här, det här är inte realistiskt. Vi kommer antagligen behöva flytta igen. Och det finns nästan inga platser på jorden där det inte finns människor. Men det finns en legend om en plats där som är drakarnas safety spot i världen.
Okay.
Och det heter Himlens rand. Men ingen vet var det här stället finns. Men Lung och bestämmer sig i alla fall för att jag ska ge mig iväg och hitta Himlens rand så att vi kan få ett safe ställe. Han tvingar mig till Svavelfjäll. Och så sticker de iväg.
Ja.
Och de kommer på vägen träffa massa olika personer. Och en som har väldigt stor vikt är att de ganska tidigt träffar Ben. Ja. Och Ben är en människopojke som är hemlös och föräldralös.
Hur gammal är Ben?
Typ, vad kan han vara? 13 kanske, 14.
Mm.
Och de gillar ju verkligen inte människor. Nej. Men Ben tycker väldigt mycket om dem. Och lung är inte så himla... Alltså svavelfjäll har levt bland människor förr. Så hon kan mer om hur människor fungerar. Och alltså, lung är väldigt...
Alltså vadå? Har människorna vetat
om... Nej, men hon har liksom varit i människostäder. Så hon vet om hur... Katt, nej.
Okej.
Okay. Hon ser inte ut som en katt. Hon ser ut som en... Hon har bara så här... Hon har varit i närheten av människor som vet hur de fungerar. Medan lung har aldrig träffat på människor. Så han är nyfiken.
Ja.
Men han är också väldigt naiv.
Mm.
Så att det är därför det är bra att svavelfjäll är med honom. Och men de tar i alla fall med sig Ben så att han blir liksom en del av gänget.
Mm.
Och sen så ger de sig iväg och ska då hitta himlens rand. Och då får de, det kommer ju ta ett tag för att ingen vet vad det finns. Och de får hjälp av lite olika personer, de får hjälp av lite råttor och det här och där. Som är typ, säljer kartor och hjälper dem och sådär. Och sen så har de också, får de träffa dem också senare en människa som heter Barnabas Hagemark. Och han är historiker och mytforskare. Och han är då... väsenforskare, så han vet om hans livsgärning, att han reser runt och träffar magiska varelser, så han vet ju om att det här finns. Men problemet är att det finns en ond person i den här berättelsen, såklart. Och det är Nesselbrand, och Nesselbrand är ett monster som skapades enbart med syfte att hitta och jaga och döda drakar. Och han har inte hittat drakar på flera hundra år. Och han liksom är så irriterad på att han inte kunnat döda drakar på länge. Men helt plötsligt så får han spioner som är överallt.
Ja.
Reda på att en drake på liksom är på väg. Alltså det har börjat, en drake har börjat röra på sig. Alltså lung då.
Ja.
Så han bestämmer sig för att han ska följa efter lung tills han hittar alla andra drakar.
Ja.
Och sen ska han döda allihopa. Så man får liksom följa vissa kapitel ur Nesselbrand. Ja. Och vissa kapitel ur... lung och gängets perspektiv. Mm. Och så får man veta olika. Och så reser de över världen och ska hitta olika ledtrådar till himlens rand. Och den är så fin. Och den är jättemysig. Och den är bara så här väldigt, väldigt fin.
Alltså jag förstår inte riktigt hur en drake kan liksom flyga över jorden utan att någon märker det.
De reser på rutter som inte är... De får liksom en karta av en råtta. Typ i någon stad.
Det är så kul att råttor.
Jag vet inte. Och han har gjort en sån här specialråtta. Nej, karta. över världen. Och där har han liksom satt upp de här rutterna. Är få människor som reser. De kan bara resa på natten. För att drakar kan bara enbart flyga med månskenet som hjälp.
Okay.
Så det är liksom så, det får olika grejer. Så de reser på olika rutter. Och sen så där har han också markerat ut. De här ställena ska ni hålla undan från. Och de här ställena ska ni av olika
anledningar. Jag tänkte på det, framsidan av boken har en slags liten...
Nej, det här är tvåan som jag har här. Jag visste inte om att det fanns en tvåa.
Nej.
Jag är lite i chock,
Jag bara undrar, är den där grejen en drake?
Nej, det tror jag är en grej.
Det tror jag, nej. Och vad är den där lilla A?
Jag har ingen aning, för jag har inte läst tvåan. men just det, jag blir inte heller förskräckt för att ettans framsida är inte så fin. Men den är boken är väldigt fin. Så ni kan läsa den.
Cornelia Funke, du är en klassisk författare.
Ja, det är
Vi hoppar över nu till ytterligare en bok där det är kvinnor i huvudrollen. Jag börjat få liksom en grej där. Det ska vara kvinnor i huvudrollerna.
Jag också bara efter.
Men jag har svårt att hitta böcker som inte är tjejer i huvudrollerna.
Ja, precis.
Nej, fast det är ju inte sant.
Det finns...
Jo, inom fantasy.
Fast fantasy har ju... Det är ganska vanligt med att det är...
Det är bara tjejer överallt.
Tycker du?
Jo, för det är olika. Mycket, alltså high fantasy har större andel killar, tycker jag.
Ja, det var det jag tänkte säga.
Medan urban fantasy har ofta tjejer.
Ja.
Det stämmer, det är så det är. Och det är därför jag liksom har känt mig lite trött
på det här. Så kan det vara. Den här ska jag säga, även ifall du är tjej och kvinnor i huvudrollen här då, i Maria Trutjaninov, gott folk, från Finland. Finland är ju, som ni alla vet, ett av världens bästa länder vad gäller böcker och bibliotek och musik och allt. Det är ett världsklassland. De har otroliga bibliotek, det är bara sådär, Finland, go!
Oh my God.
Och Trutjaninov då är ju en sån här riktigt dunder hypad författare. En karta över Menos.
Ja.
Det utspelar sig på en ö. Där finns det då ett kloster, Röda klostret. Såklart är det bara kvinnor som bor där. De har kommit dit av olika anledningar. Och de har funnits där extremt länge. Det är alltså sju eller nio stycken ursystrar som kom dit in Ancient Times, typ, och grundade det här klostret. Och det ligger då ute i havet, ligger långt ifrån liksom alla andra länder.
Vänta, du sa att de har kommit dit av olika anledningar, menar du att de har levt där, alltså att de är väldigt gamla? Eller att det
en del av dem är väldigt gamla, alltså ursystrarna finns ju såklart inte kvar.
Nej, för jag tänkte om de var så här utan, eller något sånt.
Nej, det har de inte. De blir ju som gamla. Av olika, ja, de, antingen kan de komma då från länder där kvinnor förtrycks väldigt hårt. Mm. Där de inte har någon talan, de får inte gå i skola och så vidare. Det här är ett bildningsställe. Här får man lära sig att läsa. Man får lära sig och liksom göra vissa grejer. Och såklart får man ju då också vissa förmågor när man bor då i det här klasset. Mm. För att de tjänar ju då olika gudinnor som då har inflytande över den här.
Jag känner igen det här lite faktiskt.
Ja. Alltså jag bara älskar det här, jag tycker det är så häftigt.
Är det inte våran värld, utan nej, en fiktionell värld?
Det är en fiktionell värld, är det. Ja. Och huvudpersonen då i den här boken är ju då Maresia, hon är då novis i det här klostret. Älskar Maresia, hon är en sån här karaktär som är väldigt lätt för mig att tycka om. Hon älskar bildning, böcker och berättelser är extremt viktiga för henne. Hon trivs väldigt bra i det här klostret. Där hon då, som hennes favoritställe, det är såklart då biblioteket. Ja. Och det är ju då, alltså det är så omfattande. Och det är ett fantastiskt, beskrivs ju underbart verkligen, ett fantastiskt fint fönster som solljuset slår in igenom.
Och hon sitter och läser. Det låter som en liten Hermione Granger.
Ja, det är hon. Hon är verkligen. Men hon är inte så Hermione att hon delar såklart villigt med sig av sin kunskap. Men hon är inte så här liksom beskäftig som Hermione. Jag älskar Hermione också, men, ja. Men Maria är en annan sorts läsare kan man säga.
Okay.
En dag så kommer det ett fartyg och det händer emellanåt. De köper ju liksom matvaror och de har visst utbyte av fiskar och så vidare som trafikerar då. Men de får ju aldrig gå i land med dem.
Okay. De är förbjudna
på den här ön. En dag så kommer det då en ung flicka som heter Jai. Hon kommer dit, hon är på rymmen för sin far som är en sån där riktig jävla kvinnohatare. Och hon är då på flykt ifrån hennes syster, alltså det är så hårresande beskrivet här, har ju då betytt för de har tagit död på det helt enkelt och Jai har ju då flytt till den här ön. Och hon är ju skratt väldigt tillknäppt, hon säger inte många ord. Nej. Men Marisa är liksom så här, de tyser till varandra och man förstår att Jai, hon är ju, hon vill göra allt det som inte hon fick göra i sitt hemland. Så att de sitter ju och läser och de läser och läser och läser och läser. Och det är som så här, det är underbara scener de har beskrivit. Men såklart hinner ju då Jais historia i fatten och det blir då konflikt på den här ön.
Ah, och, så att alltså pappan följer efter eller så?
Ja, så är det. Och då börjar det hända grejer. Mm. För då börjar de framkalla liksom sina awesome powers.
Ja, för det är det att jag undrar lite mer över krafterna, men det kanske inte
är... Kraften är ju då att de frågar ju, de har ju vissa ritualer som, och vissa av de här husen som är då på ön har ju då också vissa egenskaper. Och de som då är riktiga systrar här har ju då ett speciellt förhållande till husen och den gudinnan.
Ja, så de är så specifikt till, de har liksom olika förmågor beroende på vilken gudinna de följer.
Exakt.
Ja.
Så man kan välja vilken gudinna man följer och då får man den gudinna.
Nej, man kan inte välja det här. Det är det som är det coola. Du får ju då, det visar sig när du kommer dit så att säga vilka förmågor du kan ha. Och sen kan du då få ett tecken att...
Men får man det är lite som Percy Jackson, typ att de får reda på vem de är.
Lite så, lite så är det. Och Marisa har, det är extremt intressant. Hon har ju då, det är inte vem som helst som hon är.
Okay. Ja, för det här påminner mig ganska mycket. Jag tror också du har läst den här idag. Det är att det är liksom ett kloster med kvinnor igen. Och då är det att de tillber dödsguden.
Ja, oh, Grave Mercy grejen. Är det den?
His Fair Assassin.
Ja, är det inte de?
Lafevre.
Ja.
Alltså konceptet påminner mig lite om det.
Ja, just det är inte samma sak här. Alltså den boken där...
Den var lite mer dark.
Den är fruktansvärt dark. Ja. Den. Där är det mer politik och annat. Så här. Det finns vissa inslag av det också. Men den här andra är ju mer... Och definitivt inte några kärleksinslag. Nej. Finns det inte i den här Marisa-boken.
Jag gillar ju det. Enslig att den är så här...
Ja,
en liten egen värld på den ön.
Men vad skönt. Det inte är någon så här...
Och det finns ju då... Det här är då första delen. Det finns två andra delar. Och den har dessutom då en... den är lite grann tajn till hennes andra böcker. Som heter...
Är det samma värld?
Det samma värld är det, ja. Arra heter en av dem och så finns det ju till det. Men jag gillar hennes tonträff i den här boken. Det är skitintressant. Och...
Det låter, och just att den inte är så tjock heller.
Ja, visst är det bra.
Och det är bara en bok också.
Man kan läsa, liksom, jag är ju sjukt sugen på att läsa vidare då. För att Marisa, det kommer ju hända grejer i hennes liv.
Mm.
Ja. Okay. Så det är väldigt coolt.
Den låter väldigt intressant.
Ja, den är häftig.
Ja, men ska jag köra vidare då?
Yes, sure.
Ja, kör. Okej, jag ska snacka om Vengeance Road som är skriven av Erin Bowman. Och det här är inte en fantasybok, utan det är en spänningsroman.
Ja, så att säga. Coolt.
och ja, jag har ju då kört, alltså, jag märkte att jag kör lite tema. Det är bara starka kvinnliga karaktärer i mina böcker det i det här avsnittet. Och det är också bara alltså, en bok, så att säga. Förutom kanske då, ja, Holy Black-boken. Den kan jag kanske...
Ja.
Men ja, så att ja, man får då följa återigen en stark kvinnokaraktär som heter Kate. Hon heter Kate Thompson. Egentligen heter hon Catherine, men hon kallas för Kate.
Mm.
Och alltså i det som jag slogs av redan från första sidan i den här boken är att det, alltså språket, det är väldigt mycket slang. Mm. Jag läste den då på engelska och jag tror att den bara finns
ja, på engelska. Jag kan också se det svårt att, för den utspelar sig då...
Alltså den är ju en vilda västern, alltså roman så att säga. Alltså ja, klassisk coolt. Liksom.
Ja, jag älskar vilda västern.
Jag vet, jag har inte läst något sånt tidigare så det var väldigt intressant för mig att läsa det första gången. Och språket är väldigt så här, till exempel hon kallar sin pappa för, inte alltså father, utan hon säger liksom pa.
Pa, ja.
Till exempel.
Så det är ganska språkligt liksom. Slang från västerns slang.
Det var väldigt refreshing, väldigt kul att läsa liksom. För det gav så mycket känsla redan från start, var man befann sig liksom. Ja, så den utspelar sig då ja, i södra USA och det är också alltså, riktiga platser alltså, för att hon författaren liksom, alltså, hon, det står ju i ja, författarens tax här, så står det liksom så här att hon ända sedan hon var liten älskat vilda västernromaner, så att hon är väldigt påläst om alltså, vilda väst, alltså hur de ska vara liksom, ja, ni förstår. Så att det utspelar sig på, alltså, det är liksom riktiga platser och legenden som finns i den här boken är också en sån legend fast hon har gjort lite twists på det. Så man följer då så, som sagt Kate Thompson. Och på första sidan i boken så börjar det med att hon är borta vid hästarna, vid stallet.
Hon lever själv med sin pappa.
Ja, men ja, det börjar då med att hon går tillbaka till huset och finner sin pappa hängd i trädet som är framför hennes hus.
Ja.
Och han har också typ så här ett, en slags tecken inristat i sin panna. Och det här är ju väldigt hemskt såklart.
Mm.
Så hon begraver sin pappa och hon blir helt så här uppfylld av hämnd och tänker att ja, men jag har ingenting kvar nu. För att hon lever som sagt ensam med sin pappa i det här huset. Och hon har liksom inga syskon och ingen annan familj. Så hon bara, nu ska jag hämnas. Det är typ mitt enda, det är mitt enda mål. Liksom, för jag har liksom ändå inget annat att göra. Så ja, det är det hon bestämmer sig för att göra. Och huset är också nedbränt när hon kommer tillbaka. Så hon går in i huset och försöker hitta, alltså hitta några spillror eller så. Och hon finner då en liten ask under sin pappas säng som hon alltid hade där. Men den är liksom lite uppbränd.
Ja.
Så att liksom det fanns något där i, men ja, det är inte kvar längre.
Mm.
Och hennes pappa, ända sedan hon var liten, sagt till henne att om ifall någonting händer ska hon söka upp Abe och hans ranch. Liksom. Mm.
Okay.
Och det är typ en speciell plats, men jag kommer inte ihåg vilken plats det var. Men alltså det är så att mantron får lära sig hela, hela sin uppväxt. Och nu tänker hon ju bara, oh my god, någonting har hänt. Han kanske visste att någonting skulle hända.
Mm.
Liksom så här.
Mm.
Och hon tänker, jag måste söka upp den här Abe. Men först måste jag hämnas.
Ja.
Så att, grejen är att när hon kommer tillbaka så ser hon liksom att det är några som rider bort. Ganska långt borta.
Ja.
Så hon direkt tar upp sin revolver och skjuter efter dem. Och hon träffar en av dem, ser
hon. Jaha, okej.
Så de fortsätter ju vara sticka.
Ja, de sticker ju ändå. Men ja, hon är väldigt bra på att prickskjuta från långt håll. Så att hon, efter hon har liksom gått igenom huset, tagit det som finns typ, ger hon sig efter med sin häst. Och hon tar med sin pappas häst också. För att börja jaga och följa efter de här hovspåren då.
Ja.
Och det utspelar sig som sagt i, alltså, i förr i tiden. För det är ju vilda västern.
Ja.
Liksom, ja. Så det finns ju revolvrar och det finns ju, ja, just det. Och då kommer hon till en pub, en stad.
Ja.
Och hon ser att det är någon som sitter skadad där inne. Och hon inser att det är förmodligen han som är sköt, som liksom red bort med de andra. Mm. Så hon följer efter han och skjuter honom. Och får då ut information av honom om vem det kan vara som har liksom gjort någonting mot hans pappa.
Mm.
Och hon följer då det här spåret vidare. För att liksom, ja. Och det visar sig då vara ett väldigt farligt gäng.
Mm.
Som det fanns ganska gott om på den här tiden.
Mm. Mm.
Ja, ett väldigt farligt typ gangstergäng som typ mördar alla för guld och sådär.
Ja.
Så hon bestämmer sig för att hon ska jaga ner det här gänget som är såklart ett livsfarligt uppdrag för att de är ju jättefarliga. Liksom.
Ja, visst.
Men först så ska hon ju be sig till den här ranchen då.
Apes
ranch. Så hon kommer dit, för det ligger ändå på vägen mot var spåren leder. Och när hon kommer dit så finns ingen ape för att han har dött. Men hans barn lever där.
Okay.
Och det är då två söner och deras stora syster. Mm. Och deras stora syster har en man också som är där. Det kan vara så att stora syster har ett barn också.
Okay.
Men jag kommer inte riktigt ihåg det, det är inte riktigt. I alla fall. Och när hon kommer dit så är det så här att hon klär också ut sig till en kille.
Ja.
Direkt innan hon drar iväg för att jaga dem. Alltså så i början av boken liksom. Ja. Så hon är liksom kille liksom nästan hela boken så att säga. Så att hon ber sig dit och hon bara, ja, var är Abe? Min pappa sa, jag är den här, min pappa heter det här, bla bla bla. Och de bara, ja, Abe är död. De har då barnen till, alltså Abe. Mm. Och då fått höra under hela deras uppväxt att om det kommer hit en, alltså dotter, alltså barnet till den här mannen, så ska ni ge henne det här brevet. Så då får Kate det här brevet då, som är skrivet av hennes pappa. Och som liksom kanske förklarar var, alltså förklarar hans historia, hur han hamnade i den staden som hon växte upp i. Och liksom förklarar kanske mer om hans mamma och lite sådär också.
Ja.
Och ja, det är ganska väldigt info och hon inser varför det här gänget mördade hennes pappa. Och förstår också kanske var de är på väg.
Och sen så ska hon ut.
Så ska hon ge sig iväg då och hämnas. Ja. Men de här två sönerna ska åt samma håll. Alltså Abes söner som bor på ranchen. Så de följer med henne och de liksom dras in lite i det hela.
Ja.
Och sen till sist kommer de överens om att de ska liksom hjälpas åt. Liksom.
Ja.
Och de träffar också en Apache girl på vägen. Mm. Och det är liksom ursprungsbefolkningen som är väldigt förtryckta såklart under vilda västern. Alltså ni vet det här indianer mot
varandra.
Alltså jag blir sjukt sugen.
Ja, ja, alltså det är så... Alltså det
är så att omslaget är så jävla snyggt också.
Det
var ju riktigt snyggt.
Det är så mycket alltså, hetsk stämning. Alltså det händer någonting hela tiden. Och de är ju också på väg hela tiden.
Ja,
det så det är inte så att de är liksom, utan de är ju på en resa genom hela historien. Ja. Liksom.
Sånt, jag, sånt tycker jag är extremt mycket om.
Heter inte det något speciellt? Det är så här, som handlar om resor. Sa. Men det finns någon sån bokbegrepp.
Ja.
Ja, och det är också lite så här, ja men typ, för den här Apache girl, alltså till exempel de här sönerna till Abe gillar inte alls, alltså ursprungsbefolkningen då i USA. För att det var typ en raid mot den staden och då dog deras mamma typ.
Ja.
Så speciellt en av killarna är väl så här, vi gillar inte dem. Så det är också lite så, alltså konflikt mellan det typ, och de tar upp den frågan lite så, vilket är lite intressant tycker jag. Och ja, det är också lite så här, vad är typ för att, ja, alltså det handlar väldigt mycket om guld och pengar, för det är ju vilda västern bla bla. Inte för Kate dock, för hon är bara ute efter hämnd. Liksom, men alla de andra karaktärerna är lite så, vad kan man offra för guld, vad är liksom bla bla bla, och det är också ganska intressant hur de tar upp det och vad som händer. Det finns lite myter om vad som händer om man liksom. Ja, ni får se om ni läser boken.
Ja, precis.
Den är super, den verkar super. Jag vet, jag började läsa den. Jag läste aldrig klart den, men jag borde göra det för att den är spännande.
Det var väldigt fräscht. Alltså väldigt så.
Ja.
Väldigt bra bok.
Nu tar vi faktiskt sista boken, för jag har bara med två böcker idag.
Ja.
Sista, jag är så taggad.
Ja, det här är faktiskt topp, alltså på min topplista böcker jag läste i år.
Ja,
för den är jätte, för den är väldigt härlig. Jag ska berätta, eller berätta om Furthermore.
Ja.
Som är skriven av
Tahereh Murphy.
Tack. Jag bara,
som är partner till Ransom Rigg som jag pratat om tidigare, Miss Perry.
Ja, ja, det är han. Just det, precis.
Det.
Och
det.
Hon har skrivit Chatroom i serien.
Den är väldigt snygg, jag tycker. Ransom Rigg ser också väldigt bra ut.
Ja, men Chatroom, jag har inte läst dem, men jag har hört folk.
Jag började läsa på dem och tyckte såhär, bara, nej, det här är inte alls min kopp te. Det här blev överstrykna ord och så vidare. Bara, nej, bort.
Ja, men det är i alla fall hon som har skrivit dem.
Ja.
Den här är väldigt annorlunda mot det mesta jag har läst innan det här året. Den handlar om en tjej.
Mm.
Så, eller jag vet inte om jag ska förklara världen.
Jag gör det.
Jag tror man ska förklara världen. Den här världen som hon lever i, huvudpersonen, eller som det utspelar sig i, är väldigt förvirrande. Och världen heter, där de, det här stället, platsen som det utspelar sig på, halva berättelsen, heter Fairwood. Och det är ett ställe som är, det finns väldigt mycket magi överallt. Mm. Och det är väldigt förvirrande alltihop hur allting fungerar. Men Fairwood är liksom en stad och så är det platsen runt omkring. Och det är väldigt magiskt överallt och all magi sitter i färg.
Okay.
Så att färg har liksom en väldigt viktig del i hur världen fungerar. Så alla människorna här värderar färg över allt annat. Så allting ska vara färgat. Ju mer färg du har, desto mer kraft betyder det. Nästan. Eller så här. Så alla människor där är ju så här, har grönt hår och blå kläder. Alltså det är så här, vissa har rosa hud. Alltså det är väldigt...
är det att de föds så?
De föds så. Okay, Utan så det är liksom en del av, så om en person har väldigt mycket färg så innebär det, så ser man att den här personen måste ha mycket magi. Kraft. Men det är också konstigt för att de skördar magi och gör om det till valuta. Så att valutan i staden är liksom magi. Och det är väldigt förvirrande, jag vet inte om man ska förklara det. Man fattar det mer än något. Allting är väldigt förvirrande i boken. Så, och särskilt, jag tror hon har skrivit all magi för att det ska vara extremt förvirrande också. För det är själva stilen i boken.
Ja.
Så att,
är den här lilla, alltså det är en liten by eller en liten stad?
Det är en liten stad. Okay. Och det är så här också extremt färgglatt och arkitekturen är bara
wacko. Är det liksom, alltså förr i tiden, eller har de så här bilar och sånt?
Nej, de har inte bilar. Men de har mycket, alltså... De behöver, jag vet inte heller mycket, de behöver bilar eftersom du kan ju trolla fram saker med magi om du tjänar bra.
Aha, så du kan bara ta mig hit?
Ja, typ. Beroende på vilken valuta du har. Om du har högre valuta kan du göra större formler. Okay. Om du har låg valuta så kan du inte göra lika mycket.
Alltså det är väldigt magidrivet samhälle.
Ja.
Okay,
Och varje person har en förmåga, alltså föds med en förmåga.
Mm.
Och i andra ställen så är det så här, man kan skjuta eld. Men här är det mer så här, den här personen kan hoppa ashögt. Eller den här personen kan klappa och då så går allting runt omkring sönder. Men om man klappar igen så blir allting lagat ännu bättre än förut. Det är väldigt specifika och konstiga magiförmågor.
Ja.
Men varje person föds med förmåga.
Mm.
Och det finns en tradition att när varje barn fyller 12 år. För de är väldigt hemmabundna. Fairwood-invånare är så här, hemma är bäst och vi rör oss inte alls mycket. Utan
menar du byn hemma är bäst eller hemmet?
Ja, huset, alltså hemmet. Byn. Fairwood, okay. Vi rör oss inte, vi håller oss där vi är.
Ja.
Men när man fyller 12 år, då har de en sån grej att man ska visa upp sina förmågor inför alla i stan. Ja. Och så får de så här, beroende på hur bra förmågan är, alltså vad man kan använda den till typ, så får de olika graderingar eller olika poäng. Och den som får liksom bäst, alltså man får liksom man får ett uppdrag. Så man får ett år på sig att du ska ut på ett äventyr och få göra ett uppdrag. Så du får ett uppdrag du ska göra. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara att du ska ta hand om den här kon under det här året med bara den här lilla pengen. Och så måste du ta hand, och så är det uppdraget. Och när man klarar uppdraget så räknas man liksom, du har blivit vuxen typ. Och man vill komma på första plats, för ju högre upp desto mer äventyr får du. Huvudpersonen då heter Alexis Queensmeadow. Alice. Hon är 12 år. Och hon är en underbar människa.
Ja.
Man följer då Alice, men i hela boken är berättad ur ett berättarperspektiv.
Okay.
Ja. Så att ibland... Ja, precis. Ja. Så att man följer liksom Alice, men det, ibland kan det vara så att de bara, nu kära läsare, ska vi pausa medan Alice sover så ska vi ta och berätta det här. Och så backar vi 10 minuter.
Jag
så tar vi
älskar sådana grejer.
Jag vet inte. De talar till läsaren ibland.
Ja.
Och det är väldigt underbart.
Ja.
Alice, jag älskar Alice. Jag älskar att hon är 12 år och hon är så typiskt barnslig och hon är så envis och hon är så här, jag bryr mig inte om någonting annat än det som jag ska bry mig om nu. Hon är också väldigt obekymrad och en väldigt så här free-spirited unge flicka. Hon har problem för hon bor tillsammans med, hon heter bara mother, eller så hon bor tillsammans med sin mor. Så mor och hon har 3 småbröder, men de får man inte veta någonting om nästan. Okay. Alltså de inte har någon relevans.
Mm.
Men mor har en stor del för att hennes far då försvann för 3 år sedan.
Okay.
Och Alice älskade sin far. För att hon kände att han älskade henne så otroligt mycket. Så hon tyckte så mycket om far.
Mm.
Och när han försvann så bara, det har liksom inte funnits något kul längre. Hon vill bara få tillbaka far. Så hennes mål är då, och hennes mor är väldigt hård mot henne sen far försvann. Så hennes mål är då att i de här grejerna, när man får visa upp sina förmågor, så ska hon visa upp sin förmåga. Och sen så ska hon få första plats och sen ska hon få ge sig iväg och leta reda på far.
Ja.
Det blir inte riktigt som hon tänkt. Men hon träffar...
Ska du inte berätta hennes
förmåga? Nej, det ska jag inte.
Nej.
För det är typ den största twisten i hela boken.
Nej,
det är inte ens förmåga, men alltså...
Nej, jag ska inte säga någonting om det. Jaha, ja, just det. Ja. Just det, jaha, just det. Ja, okej, okay, så Alice, det som är speciellt med Alice är att när i den här världen när allting är färg.
Ja.
Och allt färg räknas som kraft. Så föds Alice utan färg.
Färglös
alltså. Alice är färglös. Hon har ingen färg alls. Det enda hon har är att hennes ögon är lite honungsfärgade. Okay. Annars är hon ingen färg. Men hon är inte, alltså hon har ju fortfarande så här, hon kan ju fortfarande få rosiga kinder. Ja. Alltså det är inte så att hon är helt...
Nej.
Ett papper, men hon
men
är
färglös. Men hon är typ albino, bara förutom att hon har honungsfärgade ögon då, kan man säga.
Ja, precis, hon är albino. Så hon har ju blivit väldigt utstött i samhället på grund av detta. Det kan man säga.
Alltså, ja, det var det jag tänkte. Jävlar, det här låter som en perfekt julläsning.
Det är en perfekt julläsning för alla. Grejen som träffar ju då, de får ge sig iväg i alla fall. För hon träffar en kille som heter Oliver, som hon avskyr för hon tycker han är astörig. Han är 13 år och han har liksom fortfarande inte klarat sitt uppdrag.
Nähe.
Och hans uppdrag är att han ska hitta Alice pappa.
Det var ett svårt uppdrag.
Jävlar, ja.
Så han ber då Alice om hjälp. Och det är då de ger sig iväg till Furthermore. För Furthermore är en annan verklighet. Det finns liksom två världar.
Du bara pussar på.
Och det är nu det spårar totalt.
Ja.
För nu finns ingenting. Upp är ner och ner är upp. Och det finns ingenting. Allting flyter uppåt eller ramlar åt sidan. Alltså du vet, ingenting i Furthermore fungerar som man vill att det ska fungera.
Okay.
Men, och du vet, man blir helt... Alltså hjärnan fungerar inte när man läser.
Vad är Olivers förmåga?
Jag tror inte jag ska säga det heller.
Nej.
Man kan ha det.
Men Alice har en liten hållhake på Oliver. Och de gillar inte varandra.
Okay.
Men de blir kompisar efter tiden. Och den är så underbar, den här boken. För att jag älskar att läsa om Oliver och Alice. För de är så typiskt barn.
Ja.
Och de har så fin vänskap. Och jag tycker att den här är en blandning. Alltså känslomässigt.
Ja.
Av Ett veck i tiden.
Ja.
Trollkarl från Oz. Och Lyftans guide till galaxen.
Okej.
Okay. Där har du det.
Lyftans guide till galaxen.
You saw me. Alltså.
Ja. Det är, så det är
jag tänkte är... på det här med att du snackade typ någonting om någon origami grej förra gången vi snackade om den.
Var ja, det hände, det är någonting, nej, men det är någonting som händer i Furthermore. Alltså allting där är så konstigt så det är svårt att förklara.
Ja.
Ja, det var någon sån origami räv.
Ja. Precis. Så man blir väldigt förvirrad, men den är otroligt fin och varm och väldigt färgglad.
Ja.
Finns det några plot twist i den?
Ja.
Yes, okej, okay,
alltså. Men kanske inte jättestora, men det finns plot twist. Det finns här, jag bara, oj, det var inte vad jag förväntade mig.
Nej, gott. Ja. Gott folk, ni har hört det första avsnittet av Ungpodden 2020.
Mm-mm.
Det kommer såklart fler avsnitt. Ha det så fint så länge, så hörs vi. Hej, hej!
Hej då!
Hej då!